Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Den som sätter fart på dagens sommar är Tom Nilstierna.
Ja, inte trodde väl jag att träningen i att köra bil skulle gå till på det här sättet. Jag körde söderut på autobahn. Det gick fort. Vi var söder om Hamburg på väg mot Hannover. I baksätet låg en skogsarbetare, Anders. Han sov. Han var full. Min far satt i framsätet vid sidan om mig och gav instruktioner. Han var inte heller nykter. Värst av allt var väl att jag inte hade något körkort. Och om vi hade blivit stoppade av polisen skulle vi väl med stor sannolikhet blivit utvisade från Västtyskland. Det var sommar år 1974. Hösten 1973 kom en kraftig storm över norra Tyskland. Det vräkte ner stora mängder träd. Det skulle röjas upp och träden skulle tas tillvara. Tyskarna själva hade inte tillräckligt med resurser för att klara detta. Därför kom det ner horder av svenska skogsarbetare, däribland Anders och min far. Och jag själv var där för att hjälpa min far lite på sommaren och få ihop pengar till nästa års studie. Nu var vi på väg från ett möte med det blekingska företag som vi jobbade i. Och mötet hade ju precis som jag trodde det skulle göra, slutat med en fest med för mycket sprit. Jag drack ingenting. Någon skulle ta hem bilen. Det var ju bara det att jag inte hade något körkort som sagt. Och autobahn var jag inte riktigt van vid. Vi skulle från Celle, den fina gamla medeltidsstaden, till Kirchwalsede på Lüneburg och Heide. Det var för övrigt i de skogarna det andra världskriget slutade i Europa våren 1945. Det hela gick bra. Vi kom fram välbehållna. Naturligtvis var det oansvarigt av oss att göra på det här sättet. Men jag tyckte det var kul att köra bil. Det är också 40 år sedan. Så det brott som det var, olovlig körning, är väl sedan länge preskriberat. Det var väl inget vanligt sommarjobb direkt. Jag var inte ens en vanlig skogsarbetare med en motorsåg i händerna. Tanken var istället att jag skulle hjälpa Anders och min far att dra fram och samla ihop det de sågade upp. Det var ibland tungt, men för det mesta innebar det nog egentligen att jag stod och tittade på när de högg. En gång i timmen tog de rast, filade och tankade upp igen. Varje dag arbetade vi. Till och med söndagarna. En gång kom en tysk familj fram till oss och tyckte att vi störde i söndagsfriden med våra motorsågar. Jag höll väl med dem, men hade ju inte särskilt mycket att säga till dem i det gänget. Det var farligt där ute i skogen också. Efter en storm är den nedfallna skogen som ett plockepinn. Rotfällor, träd och grenar är en enda spänd röra som kan släppas loss med stor kraft när en gren sågas av. Olyckor kan hända. Min egen olycka berodde dock på att jag inte accepterade min plats som pinnpojke. Pinnapåg, som det blir på skånska. Jag ville göra ett riktigt skogsarbete. Jag ville såga. Jag tjatade på min far varje rast och till sist fick jag prova på. Han hade en reservsåg som jag fick låna. Jag hade roligt en halvtimme och sen sågade jag mig i benet. En bit ovanför knät. Det var mycket ytligt och vi konstaterade att jag hade tur som inte hade kommit åt knät. För då hade det varit slutsågat och förmodligen hade jag behövt bli stelopererad till och med. Istället band vi om lite och jag kunde fortsätta. Men efter 5 minuter kommer min far fram till mig och säger att hans såg har lagt av och han behöver reservsåg. Än idag undrar jag om hans såg verkligen gick sönder eller om han bara kom på ett sätt att skydda mig mot mig själv. Några dagar senare råkade min far själv ut för en olycka. Han sågade sig djupt i vänster lår. Bara i musklerna, men vi var naturligtvis tvungna att åka in till sjukstugan där han blev ihopsydd med ett större antal stygn. Han blev hemskickad med recept på smärtstillande och en förhållningsorder om att inte arbeta på ett antal veckor. Efter 3 dagar var han ute i skogen igen. Vi sa till honom att det där var ju väldigt dumt. Men han lyssnade inte. Vad skulle han göra hemma i sängen när vi var ute och tjänade pengar i skogen? Han var inte så rädd om sig själv som han var om mig. Den lilla fritid vi hade vilade vi knappast. Vi besökte lokala gasthäuser och de många folkfester, skützenfester som var på Lüneburg och Heide om sommaren. Vardagskvällarna blev det ofta det lokala gästhuset. Ända fram till sin död för några år sedan pratade min far ofta om hur vi satt och drack öl och sjöng efter dagen i skogen på Homan bar i Kirchwaldsede. Ofta blev det att vi sjöng något av Bellman. Han återkom gärna till en kväll då vi höll på just på det sättet. Och barägaren själv kom fram till oss med några öl som ett tyskt sällskap några bord bort hade köpt till oss. Uppenbarligen uppskattade de vad de hade hört. Det var hans enda erfarenhet som professionell sångare. Och för övrigt också min egen. Jag är glad att jag har detta minne av min far. Så lunkar vi så småningom.
Lunkar vi så småningom från back i buller och tumult, när döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ner, och du yngling, lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i under armen tag. Tycker du att graven är för djup, nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast än ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem, vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup, nåväl, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick, driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min ryck remman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, nåväl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss, och halv kom sen i graven fritt vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare.
Datorer är himmel och helvete. När jag 1983 sa till min handledare i nationalekonomi att jag funderade att skriva den i ett sånt där modernt ordbehandlingsprogram, tyckte han att det var alldeles för komplicerat. Det var bättre att jag skrev på skrivmaskin och sen lämnade in till skrivbyrån för slutresultat. Han tyckte att jag borde koncentrera mig på ämnet och inte göra utflykter i den nya, okända tekniken. Idag skriver jag en uppsats själv med lika bra eller bättre kvalitet på några timmar utan timdebitering. Och sen häromdagen fick jag in något hemskt spionprogram på min dator som gör reklam för allt mellan himmel och jord. Och jag är lite undrande inför själva affärsidén med det faktiskt. Man skickar in program med reklam så gör datorns normala funktion sämre för att kunna göra reklam. Jag trodde ju att reklam handlade om att få folk att vilja något. Inte att göra dem irriterade. Finns det verkligen någon som associerar något positivt till en reklam som sänds till en genom att förstöra funktionen hos det som man är van vid att göra? Sen skulle jag också vilja säga så här att mina barn är bättre människor än vad jag själv är. När en av mina söner var så där en 10 år hade han problem med några pojkar i sin klass. Han blev mobbad. Vi i övriga familjen, hans mor, bror och jag själv, försökte på olika sätt stödja honom för att komma ur den situationen. Jag försökte få tag i pojkarnas föräldrar. Det lyckades inte. Överhuvudtaget lyckades inte några av mina försök. Så en dag sa jag till min son: men slå tillbaka! Var elak! Tala om för dem att de får ett helvete om de inte lägger av. Han tittade på mig och efter en stund så sa han till mig: men pappa, jag vill inte vara som dem. Det han sa till mig den dagen, det var att du har ansvar i varje situation. Och han valde att vara det han ville vara också i den situationen han var. Detta undervisade mig min 10-åriga son om den dagen. Den andra sonen är en fysiskt stor och stark person som skulle kunna sätta skräck i vilken motståndare som helst på en brottningsmatta eller i en boxningsring. Så vitt jag vet har han aldrig varit i något slagsmål eller gruffat med någon. Han har ju sina sidor som alla, men han har aldrig använt sin fysiska styrka mot någon för att förtrycka eller för orimliga fördelar. Som Astrid Lindgren säger: den som är stark måste också vara snäll. Min mor lärde mig att odla tomater. Den södervägg hon odlade mot, den vattning och tjuvning som hon gjorde, har inspirerat mig. Och jag försöker varje år få fram egna tomater på min balkong. Just i år ligger jag nog lite risigt till. Jag har inte ens blommor på plantorna. Och vi har högsommar. Det kanske inte blir några tomater i år. Den här lilla visan jag nu ska sjunga för er lärde jag mig av min mor. Och ni som uppfattar skånska som ett främmande språk, så ska jag bara berätta att loj, det betyder elak. När jag var liden så var jag loj, för det vet jag. När min mor sa jag skulle pissa så sked jag. När min mor sa jag skulle röra i gröden, så tog jag sleven och slona i röven. Hon dog i februari förra året. Veckan innan hon dog satt jag och mina syskon vid hennes säng i trygghetsboendet i Perstorp. Det var egentligen för sent för samtal. Jag läste Vilhelm Moberg för henne, som jag vet att hon älskade. Men jag fick aldrig någon riktig kontakt. Hon dog på lördagen, men på onsdagen fick vi tre syskon till en musikkväll för henne. Min bror Jan och jag var där tillsammans med vår syster Ingrid. Genom vår systers stora erfarenhet av och kärlek till musiken fick vi till en kväll, en av de allra sista i min mors liv, som jag tror gav henne glädje. Kvällen hon dog skickade jag ett sms med följande innehåll till dem jag tyckte behövde veta. Då gick hon alltså, Signes Gunni, min mor, slutligen över floden Jordan. Bara några veckor före hennes 84:e år här på planeten anträdde hon resan den 2 februari klockan 7:30 på kvällen. En atlets hjärta bar henne långt i trots mot den cancer som konsumerade henne. Resan till efterlivet ger inte upphov till vykort eller reseberättelser. Själv står jag i saknad och undrande kvar. Nu är också jag föräldralös. Nu lyssnar vi på Ingrid. Summer is in full bloom.
Oh, my blue, blue, blue days.
Island har sedan drygt 10 år haft det man kan kalla för en tredelad föräldraförsäkring. Det innebär att de månader man totalt har delas på 3 månader på mamman, 3 månader på pappan och 3 månader som familjen vill. Och trots att vi i Sverige med våra totalt 16 månaders föräldraförsäkring har världens mest generösa regler, har Island gått längst när det gäller det vi kallar för pappamånader. Jag blev intresserad av den isländska föräldraförsäkringen när jag som svensk representant i ett nordiskt samarbete kunde konstatera att de isländska papporna tog ut en stor andel av föräldraförsäkringen. När de svenska papporna tog ut 20% av alla dagar tog de isländska papporna ut ungefär 30%. Det är ju en sak att så sker. Ännu intressantare är väl vad som sker med kvinnors och mäns löner och hur fördelningen av arbete med barn och hem förändras av detta. Och hur blir det för barnen? Jag jobbar som analytiker på Socialdepartementet. Som sådan ska jag hjälpa den politiska ledningen och andra på departementet med olika kunskapsunderlag. Det kan röra sig om forskningsresultat, statistik och ibland till och med egna studier ibland. Dessa studier kan vara beräkningar i modeller eller mer intervjuinriktade studier. I våras fick jag då möjligheten att åka till Reykjavik, Islands huvudstad, för att under en månad studera hur den isländska föräldraförsäkringen påverkat utvecklingen av det isländska samhället. Har löneskillnaderna minskat? Har papporna tagit större del i hemmet? Hur har barnen påverkats av förändringarna? Det är väl så att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar, men inte i snabbare takt än tidigare. Och då är det förmodligen så att en viktig orsak till detta är att man fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad på liknande sätt som i Sverige. Det finns inte särskilt många kvinnliga fiskare till exempel. Däremot kan man konstatera att mäns deltagande i arbete med hem och barn har ökat kraftigt under de aktuella åren. Det mönster av samarbete mellan mamman och pappan som etableras det första året kvarstår åren därefter. Det visar sig också vara till fördel för barnen. Ett av syftena med tredelningen var att barnen skulle ha tillgång till båda föräldrarna. Den frånvarande pappan skulle bli ett minneblott. Så har det till stor del också blivit. Island gick egentligen ännu längre när man för drygt ett år sedan beslutade att utöka föräldraförsäkringen och samtidigt gå ännu längre med individualiseringen. 5 månader till var och en av föräldrarna och en som familjen vill. Nu verkar inte detta bli av finansiella skäl, men det dröjer nog inte så länge till. Personligen tror jag att en mer individuell föräldraförsäkring, en individualiserad föräldraförsäkring, är helt rätt väg om man vill snabba på utvecklingen mot ett jämställt samhälle där kvinnor har samma möjligheter som män på arbetsmarknaden och där män har samma möjligheter i hemmet med barn som kvinnor har. Jo, och sen är ju Island ett mycket trevligt turistmål också, som kan rekommenderas. Det är faktiskt så att turismen har gått om fisket som största näring nu. Lite turistande hann jag alltså också med. Det anses obligatoriskt att göra det de kallar för The Golden Circle. Och det är en dagstur i sydvästra Island som har mål som det första alltinget, geysrar och Gullfoss, ett fantastiskt vattenfall. Varma bad blev det också. Och besök fick jag också där. Bror med sambo gjorde mina sista dagar där till en festlig upplevelse. And I want you to know that I'm your man.
If you want a partner, take my hand or If you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Det ni hörde var Tom Nilstiernas sommarprogram.